P3, Sveriges Radio.
Chang'an, Kina, år 648. Den kinesiska kejsaren stirrar uppfordrande på sin överastrolog. Vad ska den här förutsägelsen betyda? Astrologen upprepar vad han nyss sagt. Venus har ofta visat sig på himlen mitt på blanka dagen på senaste tiden. Och det stämmer överens med vad en kryptisk hemlig skrift indikerar. Att Tang-kejsarna efter tre generationer ska ersättas av en mäktig kung vid namn Wu. Och den kungen kommer att vara en kvinna. Hon är sänd från himlen. Och himlen kommer att straffa den som försöker hindra det som måste ske. Kejsarens ögon vidgas. Hans son ska bli den tredje generationen av kejsare i Tang-dynastin. Det här måste stoppas. En utredning behöver tillsättas och alla som har några som helst maktanspråk måste undanröjas. Den mystiska kung Wu måste hittas till varje pris. Men de kommer att söka på fel ställen. Fördold för kejsarens misstänksamma blick finns en ung flicka, många korridorer och dörrar bort. För tillfället är hon fullt fokuserad på sin uppgift. Att vika sidenlakan på precis rätt sätt. Hennes blick är vaken och intelligent. Och hennes rörelser målmedvetna. Precis som hon själv. Hon är konkubin av femte rang. Undanstuvad i palatsets bakre delar. Men hon är inte vem som helst. Och det ska världen snart få veta. Hennes förnamn känner knappt någon till. Men hennes efternamn? Wu. Och framtiden tillhör henne.
Det här är berättelsen om Wu Zetian, Kinas första och enda kvinnliga kejsare. Med ärelystnad och ambition i sinnet klättrar hon högre än någon tidigare gjort. En smart politiker, men också en kallblodig mördare som inte lät något eller någon stå i hennes väg.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Flickan som håller på med hushållssysslor någonstans i palatset, långt borta från kejsaren och hans hovastrolog, vet inget om de ödesmättade tolkningarna av himlakropparna. Men det här är inte första gången som en framtidstydare har pekat ut just henne som en speciell människa. Någon som kommer ta sig an en uppgift som ingen annan tidigare gjort. Kanske har hon hört berättas om en annan profetia som utfärdades när hon bara var ett litet barn och en spåman besökte familjens hem. Spåmannen fick syn på henne men förstod inte att hon var en flicka för hon var klädd i traditionella pojkkläder. Han skärskådde hennes ansikte, drog efter andan och utbrast att om det här barnet vore en flicka skulle hon vara himlens dotter, alltså en blivande kejsare. När den här historien tar sin början vet vi inte vad hennes namn är, för det är det ingen som har skrivit ner. Men när den är slut kommer hon ha en lång rad av namn och titlar och har gått från namnlöst flickebarn till den mäktigaste kvinnan i världshistorien. Men när vi möter den här unga tjejen, som vi kommer kalla för hennes familjenamn Wu, är hon långt ifrån den himmelska tronen. Visst, hon har tagits till hovet som konkubin. Det innebär att hon befinner sig mitt i maktens boning. Men att hon skulle ta makten är helt osannolikt. Ingen kvinna har någonsin tagit sig kejsartiteln. Varför skulle hon lyckas? Det finns inget som talar för det. Men att hon har potential att klättra i hierarkin, det är tydligt. Wu har ett skarpt intellekt, ett jädra driv och tillgång till kejsarens sängkammare. Inte för att hon är hans älskarinna, utan för att hennes jobb är att byta hans lakan. I alla fall kan man kanske tänka sig det.
Tyvärr så finns det inte så mycket att säga om det, för det beskrivs väldigt sällan. Man vet bara att de hade tydliga roller och att det fanns en tydlig hierarki. Det finns olika grader av konkubiner och de har arbetsuppgifter därefter.
Det här är Bengt Pettersson, sinolog och författare till boken Himlens dotter, historien om Kinas mäktigaste kvinna.
De hade förmodligen liksom hushållssysslor. Jag tror inte de lagade mat och sånt, men de höll på med hans kanske hygien och hans sängkammarinredning och sådana saker.
Har den unga uppasserskan redan nu planer på att ta sig uppåt i livet? Det vet vi inte. Men det sägs att när hon hämtades till hovet och tog farväl av sin familj, storgrät hennes mamma. Wu sa till henne att sluta tjuta som ett barn och frågar henne hur hon vet att det inte kan komma något lyckosamt av att få träffa himlens son. och där ska hon få rätt. För att utses till konkubin kommer bli det första steget i hennes resa mot att kontrollera hela riket. Vad är det då för rike hon bor i?
Ett enkelt sätt att dela upp den är kanske att titta på när Kina har varit splittrat, det vill säga som ett slags Europa, alltså med många småstater. Kanske bättre att egentligen att jämföra med ett EU, att det finns någon slags central ledning, men det är ändå lydstater till en centralmakt. Så var det länge.
På Wus tid, en bit in på 600-talet, styrs Kina av Tang-dynastin.
I och med Tang så sägs det att idén om att Kinas urtillstånd är det här enade stora riket, den uppstår med den dynastin. Alltså normen blev att nu ska vi vara enade och inte splittrade.
På vår huvudpersons tid är det den andra kejsaren i Tang-dynastin som regerar.
Han heter Tang Taizong, kallas han för. Med ett privat namn som heter Li Shimin. Det är väldigt komplicerat med namn, seden att sätta namn på kejsare på den här tiden. Så man har ett privat namn och de har ett postumt namn. Och det är det som fastnar i historien som vi kallar dem för i efterhand, det här postuma namnet. Så han heter Taizong i efterhand. Och han är en väldigt berömd kejsare för att han var bra och handlingskraftig, sägs det, och Kina blomstrade under hans period.
Riket har två huvudstäder, Luoyang och Chang'an. 2 miljoner stan Chang'an är en multikulturell metropol. Som en av ändstationerna för handelsrutterna som brukar kallas för Sidenvägen är staden full av folk, varor och influenser från hela världen. På de stora marknadsplatserna säljs bland annat aromatisk patchouliolja och väldoftande träslag, kryddor, torkad frukt och nötter, sminkprodukter som speglar av blankt silver och brons, rouge, mascara och vitt puder till ansiktet. Silversmeder och krimskramsförsäljare bjuder ut sina artiklar och illusionister och akrobater underhåller marknadsbesökarna. Det är till den här spännande och myllrande stan som tonåringen Wu kommer i slutet av 630-talet. Men hon ser inte mycket av den, om ens något. För konkubinerna installeras i det kejserliga palatset och får inte lämna området. Och ingen får besöka dem, särskilt inga män. Om de inte är så kallade eunucker. Eunucker kan få stor makt vid hovet, men det kommer med ett högt pris.
Eunucker heter ju då de här kastrerade männen som fick sina könsdelar, reproduktiva organ, avskurna på ett brutalt sätt. Så det är bara de som ska ha tillgång till kvinnorna av säkerhetsskäl. Och det är mest för att det inte ska vara något snack om vem som är far till de barnen som de här kvinnorna alstrar.
Ingen förälder kan väl önska ett sånt öde till sina barn, kan man tycka. Men se, det finns det de som gör.
Ibland kunde man liksom bli straffad till att bli eunuck. Alltså det kunde vara krigsfångar som man kastrerade och släppte in där för att de blir som en slags slavar. Ibland var det stackars småpojkar från fattiga familjer som man tänkte att om vi bara kastrerar dig så kan du åtminstone få jobb och ett uppehälle då. Man kunde göra karriär på det sättet, kringgå alla andra hinder som fanns för att göra karriär.
Wu befinner sig alltså långt ner i hierarkin. Men på något sätt lyckas hon ändå utmärka sig. Dels är hon intelligent, bildad och väldigt vacker. Kejsaren kallar henne för Mei, ett ord som betyder ungefär förtjusande. Dels är hon ovanligt modig. Det berättas att Taizong har en särskilt svårtyglad häst, kallad för Lejonskäcken. Wu säger oförskräckt till honom att hon bara behöver 3 saker för att tämja hästen. Det första är en järnpiska. Om inte den hjälper tar hon en klubba av järn för att slå den i huvudet med. Och om inte det hjälper tar hon till det tredje redskapet, en dolk, för att skära halsen av den med. Den intagande unga damen låter som en råbarkad typ. Och framtiden ska visa att den här anekdoten mycket väl hade kunnat bli sanning om hon hade fått anställning i hovstallet. Vilket hon, som tur för de stackars hästkrakarna, inte kommer att få. Men om Wu hade tänkt sig att stiga i graderna hos Taizong får hon en otrevlig överraskning när han dör år 649. På de 11 år som har gått har hon hunnit bli 25 år, men inte kommit någon vidare vart, utan är fortfarande en obetydlig medlem av hans harem. Och begagnade konkubiner åker ut med skurvattnet när kejsarens dödsbo ska städas ut.
På ett sätt så ska de, när han dör, bort. De ska följa med kejsaren som dör. Och ibland har de troligen gjort det bokstavligen. Det kallas för att följa dem i döden ungefär på kinesiska. Så att de uppmanades, uppmuntrades att ta livet av sig. Ibland kanske de mördades då om de inte ville göra det. Det var kanske det värsta scenariot. Dagens huvudperson däremot, hon skickas istället till kloster som nunna. Och där ska hon leva ut sitt liv, var det tänkt.
Wu sänds till ett buddhistiskt kloster. Hennes hår rakas av och hon kläs i grov textil, långt ifrån de exklusiva tyger hon svept runt i hemma i palatset. Här ska hon nu framleva sina dagar. Är det tänkt i alla fall. Men ödet vill annorlunda. I palatset har en ny kejsare stigit upp på tronen. Taizongs son, som vi kommer kalla för hans postuma namn, Gaozong. Och hans hustru, kejsarinnan, sitter i knipa. Hon har inte gett Gaozong några söner, vilket förstås är ett stort nederlag för en kejsarinna som ska producera tronarvingar. Någon som däremot har fött kejsarens barn är en av hans favoritkonkubiner. Med stor oro ser kejsarinnan hur han blir mer och mer fäst vid konkubinen. Hon måste försöka hitta ett sätt att göra sig av med henne. Men hur? Lösningen kommer i form av vår huvudperson, som sitter och försmäktar med rakad skalle i buddhistklostret. För av någon anledning besöker Gaozong klostret där Wu befinner sig. Kanske är det en slump, men det tror vi inte riktigt på. Kejsaren och Wu känner nämligen varann sen tidigare. Och när de möts igen blir det ett kärt återseende.
Och det som hände i klostret var att någon bevittnar när de här två möts att de båda börjar gråta av känslor. Och det är det som rapporteras tillbaka, så att man ser att det är någonting, de här två gillar varandra.
Och när kejsarinnan hör talas om det får hon en idé.
Så kommer hon på att ja, om vi hämtar hem henne från klostret igen så kommer han glömma bort den här konkubinen med barn och intressera sig för mig istället, tänker hon, kejsarinnan.
Det vore ju skönt för kejsarinnan om allt hade gått så enkelt att lösa. Men det gör det förstås inte. Planen går i baklås. För ganska snabbt står det klart att det kanske inte var en så bra idé att blanda in ännu en ung, snygg och fertil tjej i mixen. För Gaozong blir alldeles betuttad i Wu. Och nu gaddar istället kejsarinnan ihop sig med sin forna fiende konkubinen. För att försöka bli av med det nya, störande momentet som har degraderat dem båda. Gör om, gör rätt. Bort med nykomlingen. Men Wu ska visa sig vara svår att utmanövrera. Hon är nämligen både smartare och mer resursstark än vad de anar.
Hon har en metod som hon kommer att använda sig av hela livet. Det är att ligga bra till hos tjänarna där på slottet. Alltså hon delar ut gåvor till folk som är ganska maktlösa men som finns med i viktiga situationer. Det vill säga folk som bara står och tittar på när något viktigt sägs och sånt. Så att hon är alltid extremt välinformerad. Hon håller sig väl med ett undre skikt i en hierarki för att dominera ett övre. Så att det är hennes metod som hon börjar tillämpa där.
Konflikten är förstås inte öppna. Det är ränksmideri i hemlighet som gäller. Kejsarinnan och konkubinen gör sitt bästa för att solka ner Wus rykte. Men hon verkar sitta stadigt hos kejsar Gaozong. Hon föder flera barn åt honom. Först två söner, sen en dotter. Men den flickan kommer bli en bricka i det dödliga spel som pågår i palatset.
Chang'an, år 654. Från sin plats bakom dörren i palatskorridoren hör Wu kejsarinnan kuttra mjuka ord medan hon vaggar den lilla flickan. Är det längtan som hörs i rösten? En önskan om ett eget litet pyra att få ro om? Wu smyger undan när hon hör att kejsarinnan lägger ner barnet och lämnar rummet. När hon har försäkrat sig om att hon är ensam tassar hon in i barnkammaren, går fram till sin jollrande dotter, stryker henne över kinden och tar sen upp ett bolster från sängen. Med ett fast grepp trycker hon det hårt över flickans ansikte och håller kvar, ända tills bebisen ligger livlös. Wu lyfter sen bolstret, lägger lugnt tillbaka det och drar upp filten över den döda barnkroppen. Sen skrider hon ljudlöst ut och skyndar sig till sitt möte med kejsaren. Tillsammans med honom vandrar hon tillbaka till barnkammaren utan att yppa en stavelse om att hon nyss var där. Den stolte fadern tar stora kliv fram till sin ögonsten. Men när han ser sin lilla flicka ligga död blir hans ansikte stelt. Wu, som står ett halvt steg bakom, skriker till. Kejsaren beordrar sköterskorna att förklara vad som hänt. En av dem säger med blicken mot golvet att kejsarinnan var där för en stund sedan. Kejsarens ansikte får tillbaka färgen och blir högrött. Kejsarinnan har mördat hans dotter. Hans ylande sorgevrål fyller rummet och studsar ut i palatskorridoren utanför. Wu har kastat sig ner på golvet. Men bakom händerna som hon håller för ansiktet syns inga tårar och ingen förtvivlan.
Den 30-åriga småbarnsmamman Wu har alltså mördat sin egen nyfödda dotter för att sabotera för sin rival och komma upp sig i den politiska hierarkin. Om den här historien stämmer måste hon ju verkligen vara ett monster. Men stämmer det verkligen?
Ja, det är en väldigt konstig historia som jag tror inte på den. Det kan möjligtvis vara ett slags missförstånd. Barnet kan ha avlidit i plötslig spädbarnsdöd eller något sånt där. Barn dog ju i mycket större utsträckning på den tiden än vad de gör nu. Så att det kan finnas naturliga förklaringar till den, att den har inträffat på något sätt och sen förvrängts. Men det är något mystiskt med den, tycker jag.
Men att Wu är en kvinna som inte drar sig för att trampa över lik, högar av lik, kommer vi bli varse i den här historien. Berättelsen om den döda dottern är kanske, och till och med troligen, utbroderad. Men sådana som motarbetar Wu får smaka på snärten från hennes intellekt och hennes omilda metoder. Det påstådda mordet på den lilla flickan gör förstås att kejsarinnans stjärna dalar hos kejsaren. Men hon petas inte direkt. Det krävs mer för att bli av med henne. Wus informanter i palatset ger henne gott om stoff och sy ihop anklagelser som kommer att undanröja hindren.
Det som fastnar på dem är att de ska ha planerat något slags giftmord och de ska ha utfärdat någon förbannelse och sånt där. Och det är i princip oförlåtligt.
Tilltaget får avsedd effekt. Anklagelserna gör att kejsarinnan knuffas av tronen och efter mycket tragglande med kejsarens inflytelserika rådgivare upphöjs istället den 31-åriga Wu till kejsarinna i slutet av år 655. Hennes företrädare är fängslad tillsammans med den andra rivalen. Men de utgör fortfarande ett hot. För kejsaren skulle kunna ändra sig och benåda dem. De måste bort. Det här blir första gången Wu visar sin straffande sida. Och hon tar i så det räcker och blir över. Sägs det i alla fall. Kejsarinnan och konkubinen släpas ut ur sin fängelsehåla. Och Wu låter hugga händer och fötter av dem. Sen kastas de i en vintunna där de möter en plågsam död. Wus kommentar lyder: låt satmarna supa sig fulla ända in i benmärgen. Det tar flera dagar innan de båda är döda. Alla är väl överens om att det här är en bra story. Alldeles för bra för att vara sann.
Och det låter ju fruktansvärt och märkligt och en väldigt otäck bild. Men då finns det redan tidigare, alltså under Han-dynastin, en kvinna som har gjort precis samma sak mot sina konkurrenter som beskrivs på samma sätt. Då börjar man ju undra, hur kommer det sig att två skulle komma på exakt samma idé? För det är liksom ingen generell bestraffning som har funnits jämt, utan det är bara två incidenter som har inträffat när kvinnor får för mycket makt. Och sen börjar man tänka på det orimliga i att någon skulle överleva i flera dygn med både händer och fötter avskurna. Man skulle väl svimma inom minuter och sen skulle livet rinna ur en antagligen. Så att den historien är också tveksam. Men det är inte speciellt tveksamt att de försvann, så de dog gjorde de ändå. Men förmodligen inte på det här utstuderat grymma sättet.
Hur än går till rivalerna röjda i vägen och Wu kan maka sig till rätta på sin nyvunna position och se till att hennes förstfödda son blir kronprins. Att bli kejsarinna är så högt en kvinna kan nå i tangriket. Nästan i alla fall. Ännu mäktigare kan hon bli om hennes make dör och hon blir enkekejsarinna. Och Wu kommer att hamna på även den platsen. Men hon kommer inte nöja sig med det, utan lyckas med det omöjliga och klättra till toppen av maktens stege. Och biljetten dit kommer att betalas i blod. Uppdelningen mellan kejsaren och kejsarinnan är att han styr de yttre angelägenheterna, det vill säga riket. Och hon ska styra över de inre, det vill säga bossa hemma i palatset. En kvinna ska inte lägga sig i det politiska arbetet, utan vara underställd sin make. Tangrikets könsroll är inte direkt tillåtande för kvinnor. De grundar sig till stor del på konfucianismen, en stark hierarkisk filosofi.
Konfucianismen är en filosofi i första hand som gillas av statsmakten för att den bygger på hierarkier, och om alla följer hierarkierna beter sig mot varandra som man ska. Det gör man genom att följa ritualerna. Så får man ett harmoniskt, harmoniskt och välmående samhälle. Kejsaren kallas ju för egentligen himlens barn, himlens avkomma, men det översätts oftast till himlens son. Så att det är högst upp i himlen, och sen så är kejsaren son till himlen. Och det här då, det är också ett hierarkiskt förhållande, och det blir likadant familjen, att familjefadern är högst, sen kommer frun, sen sist kommer barnen. Så en son ska bete sig mot sin far precis som kejsaren gör mot himlen, så att det är ett system som funkar på alla nivåer.
Men ganska snart blir det tydligt att ordningen är rubbad. Det är inte längre kejsaren som ensam styr riket. Wu drar i trådarna och har makt att göra sig av med ämbetsmän som motarbetar henne. Se till att de skickas iväg till avlägsna provinser och ses aldrig till igen. Och när den 32-åriga kejsaren Gaozong år 660 blir sjuk, är det Wu som har regeringsmakten i sin hand.
Det står att han har ordagrant drabbats av vinden, som ibland i modern kinesiska betyder att han har fått ett slaganfall, alltså hjärnblödning. Men man vet inte riktigt om det är det som har drabbat kejsaren. Men han är i alla fall svag och kan ibland inte jobba. Så då rycker hon in i hans ställe. Och det verkar som de är rätt nöjda. Kejsaren är inte missnöjd med det förhållandet, och inte hon heller säkerligen då. Det går väl liksom rätt bra.
Gaozong tillfrisknar. Men det verkar som att Wu har känt smaken av maktens sötma. Hon släpper inte tyglarna. Men kanske börjar kejsaren trots allt tycka att det är bekymmersamt att hans hustru har tagit så stora steg framåt. Det finns i alla fall andra som gärna skulle bli av med henne. Kejserliga ämbetsmän som är missnöjda med att hon har så mycket att säga till om. Runt mitten av 660-talet börjar en konspiration mot Wu smidas i palatset. Hon ska beskyllas för svartkonster och knuffas bort en gång för alla. En av kejsarens rådgivare skriver ihop en order om att hon ska avsättas. Och kejsaren skriver under. För vem annan som helst skulle det här innebära slutet. Men inte för Wu. Låt oss blicka tillbaka till hennes första tid hos Gaozong, när hon var en konkubin som insåg vad som krävs för att hålla motståndaren stången. Information. Nu, som 40-årig kejsarinna, har hon kvar sitt lojala nätverk av palatsspioner. Hon har förstås reda på avsättningsplanerna snabbare än ögat.
Och så går hon bara helt enkelt och konfronterar kejsaren om det här. Och då tvärvänder han. De beskriver som att han är rädd för henne eller något sånt där. Men han bara antar tar hennes sida i konflikten, och då dör det hela ut. Så att det kvävs i sin linda.
Nej, så lätt blir man inte av med en maktspelare av den kalibern som Wu är. Hon rubbas inte en millimeter, utan blir tvärtom mer inflytelserik. Det sägs att efter den här incidenten sitter kejsarinnan dolt bakom en skärm av bambu och dikterar villkoren vid sammanträden där viktiga beslut ska tas. Och när det blir dags för en betydelsefull offerritual att genomföras år 666 visar kejsaren och kejsarinnan med stor tydlighet att det inte är en makt som styr, utan två.
Shandong-provinsen, östra Kina, år 666. För första gången på ett halvt årtusende fylls luften vid Taiberget av hymnerna som ackompanjerar det viktiga offret till gudarna. Ceremonin till himlens ära har redan genomförts av kejsaren, och nu ska jorden få sina gåvor. Istället för maktens män som brukar utföra offret skrider kejsarinnan fram under en baldakin av siden. Ovanför henne sträcker sig berget upp mot himlen, med de rödaktiga klippblocken blottade i vinterkylan. Gröna barrträd klänger sig fast på den steniga marken, och solstrålarna har precis fått frosten att släppa sitt grepp. Kejsarinnan stiger långsamt upp på en av de trappor som leder upp till det åttakantiga altaret av gul jade. Efter henne följer andra kvinnor, och tillsammans erbjuder de jordgudarna sin vördnad i form av väldoftande mat och drycksoffer som hälls i ceremoniella kärl. Kejsarinnans yin förenas med kejsarens yang. Himmel och jord möts, och en ny ordning är kommen.
Det är en sällsynt och storartad offerritual. Och att en kvinna utför den andra delen av offerceremonin istället för högt uppsatta tjänstemän befäster vår huvudpersons makt ännu mer.
Det är nog något i hästväg, så att säga, att hela riket är inblandat eller vet om den, och det bjuds in utländska delegationer, och det är mycket pompa och ståt. Och under ritualen så har hon en offentlig roll. även här vet man kanske inte exakt scenen om det var vanliga människor som kunde betrakta när den utfördes, men det låter nästan lite som det, för det väckte uppseende att man kunde se henne i en offentlig roll.
Att den 42-åriga Wu är en av rikets makthavare står nu klart för alla. Hennes position är formidabel. Kejsaren är lojal med henne och hon har fött honom 4 söner och 2 döttrar, varav en fortfarande är i livet. Kejsarinnans favoritbarn, prinsessan Taiping. Tronföljare är som vi vet Wus äldsta son. I mitten av 1670-talet är han i 25-årsåldern och verkar vara en ganska så kompetent ung man. Under sin pappas återkommande sjuklighet har han klivit fram som regent och gjort det bra. Men plötsligt slår katastrofen till. Kronprinsen dör. Det verkar ske som en blixt från klar himmel. Men vad är det egentligen som händer? Dör han av sjukdom? Eller är det någon annans hand som ligger bakom? Innan kronprinsen gick till de sälla jaktmarkerna hade han en konflikt med hovets mäktigaste person. Sin egen mamma. Kan det vara hon som tar sin egen son av daga?
Det finns olika bud även om den situationen. Och hon definitivt så anklagas hon för att ha dödat honom. Men det är väldigt... Det är ganska osannolikt. Jag tror att seriösa historiker tror att han dog av sjukdom snarare. För att hon hade inte mycket att vinna på att få bort honom som kronprins, förutom att han kanske var, visade tecken på duglighet. Men troligtvis så dör han av sjukdom, är nog konsensus nu för tiden.
Men nu vinkas istället nästa kronprinskandidat upp på pallen. Wus och kejsar Gaosongs andra son. Men inte heller han blir särskilt långvarig på posten. Bara några år senare, 1679, ertappas han med att förbereda en statskupp. Och då är det hejdå till kronprins nummer 2, som förpassas till en provins på behörigt avstånd till kejsarmakten. In med trean i brödra och kronprinsskaran. Och den här tredje sonen får faktiskt hänga kvar hela vägen fram till kejsartronen. För i början av 1680-talet krisar kejsar Gaosongs hälsa allvarligt igen. Och snart ligger han för döden. I slutet av år 1683 har livet runnit ur honom. Och den 55-åriga kejsaren dör. Wu, 59 år gammal, upphöjs till enkekejsarinna. Den ditintills mest inflytelserika positionen kvinna kan nå i Kina.
Hon blir då enkekejsarinna som på pappret ska vara en väldigt trygg och behaglig situation. Det finns någon under Han-dynastin någon som blir enkekejsarinna som säger att nu i fortsättningen ska jag bara suga på karameller och leka med barnbarnen. Och det är ungefär det de är tänkt att de ska göra. Men en del kvinnor är inte intresserade av den rollen utan vill utnyttja den här makten de har ifall de har antingen en minderårig son eller någon slags vek son som inte är så intresserad av makten. Så att de här kvinnorna har ibland blivit extremt mäktiga.
Men hon är fortfarande underordnad sin son, kejsaren. I alla fall på pappret. I verkligheten funkar det inte riktigt på samma sätt. Det inser kronprinsen som får kejsarnamnet Song Song snabbt när han kommer på kant med sin mäktiga mamma.
Lu Yang, år 684. Hovets mest inflytelserika ämbetsmän har samlats till stormöte. Det är enkekejsarinnan själv som har kallat dit dem. Och givetvis är den unge kejsaren på plats. Song Song ser sig fundersamt om. Ska mötet handla om hans krav på att få ge titlar och status till vem han vill? Hans mor låter blicken svepa över rummet. En tunn slöja av otålighet rubbar hennes annars så fasta uppsyn. Som att hon inväntar något hon vill ha överstökat. Och innan kejsaren vet ordet av får han veta vad hon väntar på. För dörrarna till salen slås upp och en trupp militärer trampar in. Deras ledare deklarerar att Song Song är degraderad till prins. Det har enkekejsarinnan beordrat. Så hugger de tag i honom och han leds förbluffad ut med allas ögon på sig. För några sekunder sedan var han kejsare över imperiet. Nu har hela hans framtid gått i stöpet. Och det är hans egen mor som håller i yxan.
På vägen ut frågar den avsatte kejsaren Song Song vilket brott han anklagas för. Och det visar sig att mamma Wu mest är missnöjd i allmänhet med sin son.
Han verkar stå på lite kollisionskurs med sin mamma. Och han är lite inte så respektfull, och samtidigt är han lite bitter över att det egentligen är mamma som styr och att han ska låtsas vara kejsare. Så att han gynnar sin frus släkt, vilket är ett big no-no i den rollen. Och det är livsfarligt, tycker man, att dra in fruns, gemålens släkt, för de brukar hänge sig åt excesser och missbruka den makt de plötsligt får. Men han visar tendenser på att göra det. Så han blir inte dödad, han blir avsatt. Och istället kommer då sista sonen att bli upphöjd till någon slags marionettkejsare.
Men nu verkar Wu inte bry sig om att upprätthålla charaden om att det är den unga sonen som bestämmer över kejsardömet. Kejsaren får sitta och uggla i en sal någonstans i palatset och har absolut ingenting att säga till om vad gäller rikets styre. Snart kommer Wu skala bort även det sista av scenografin till pjäsen Vem regerar Kina och måla upp en helt ny kuliss. En aldrig tidigare skådad. Men först har hon lite inkommande problem att ta tag i, av upprorisk och våldsam sort. Tangriket är inte på något vis en monokultur. Det består av olika folkgrupper med olika seder som känner sig mer eller mindre lojala med kejsarmakten.
De som ingår i det traditionella Kina, de är väl i viss mån indoktrinerade i det här systemet att det är kejsaren som är himlens son och han styr, och att det finns en kejserlig familj som för evigt ska bestå, vilket de aldrig gör. Sen finns det ju folk, ju längre från centrum man kommer, desto mindre lojala är de, och de är lojala bara om de får betalt, så att säga, köper deras lojalitet mot att de erkänner att Kina är de som styr, så de blir kanske som lydriken där, och det går bra så länge den här relationen är harmonisk. Men när de här regenterna för folkslagen i periferin tycker att nu tjänar vi ingenting på det här, och då bryts det där omedelbart, och då kan det bli, och blir väldigt ofta, problem i gränsstaterna.
Men en ledare som Wu måste alltid ha spetsade öron och ögon i nacken, även när det kommer till de kejsartrogna grupperna. Eller kanske särskilt när det kommer till dem. För det är långt ifrån alla som är nöjda med vart hon har tagit sig.
Det finns ju hela tiden folk som tycker att hon har fått för mycket makt, och att de ser ju allt det här som händer. Att familjen som borde vara styrande, det vill säga dynastin, de heter Li efter namn, att den familjen får allt mindre makt, och de är lojala mot den familjen och de vill återupprätta den. Ofta har de förlorat sina jobb på grund av att den här kejsarinnan då har fått för mycket makt. Så att det startas ett uppror som inte heller får fäste, utan det slås ner av henne då. Men det är stora trupprörelser med hundratusentals soldater som drar ut i strid och slår ner upproret.
Den där typen av uppror är nog inte Wu särskilt intresserad av att framtiden ska innehålla. Kanske är det därför som något unikt uppenbarar sig på en gata i rikets andra huvudstad, Luoyang, som nu är Wus främsta säte. En av Wus strategier för att nå framgång är, som vi vet, informationsövertag. Den som vet allt blir aldrig utsatt för överraskningsattacker. År 686 bygger hon ut den taktiken och låter ställa ut en låda av brons med 4 öppningar. En brevlåda, helt enkelt. Där kan vem som helst ta kontakt med det kejserliga hovet och lämna uppgifter om lite av varje.
Så där kan man lämna in till exempel berättelser om oförrätter, att jag har blivit illa behandlad av den här tjänstemannen. Man kan berätta om kupper man tror ska hända, och det är lite allt möjligt, allt vad man vill säga till de som har makten slänger man in där.
Men brevlådan är förstås inte ett utslag av någon slags strävan efter att ge folket mer inflytande. Det Wu är ute efter är förstås att hålla koll på allt och alla och samla in information som kan vara användbar för att plussa på hennes egen makt, göra sig av med befintliga fiender och skrämma potentiella sådana. Kanske främst det senare. För det som inleds nu är ett veritabelt skräckvälde. Den bastanta brevlådan fylls snabbt av underrättelser och folk arresteras på löpande band. Ingen går säker. Vem som helst kan falla offer för terrorn. Och de som pekas ut och haffas går ett bistert öde till mötes. Wu har nämligen rekryterat ett par riktiga sadister som polischefer.
Ja, de brukar kallas för polischefer, men det är några slags högre ämbetsmän som har... De kanske är som ett slags säpo som ska bevara stabiliteten i samhället genom att bekämpa uppror och bara nästan idéer eller antydningar om missnöje till och med. Och de agerar förstås på de här anonyma tipsen och de missbrukar sin makt och de är fantastiskt ondskefulla kan man säga. De skriver en bok i hur man får anklagelser att fästa, falska anklagelser att fästa på folk och där de beskriver olika tortyrmetoder och såna här saker.
Förutom skräckväldet plågas landet av återkommande svält. Något som tillsammans med naturkatastrofer har prövat folket hårt under många år av ostyre. Det är nästan som man kan tro att världsalltet är missnöjt med rikets regering. Men plötsligt talar himlen direkt till kejsardömet.
Luoyang, år 688. Palatset i Luoyang höjer sig långt över resten av stadens bebyggelse. Det enda som konkurrerar med kejsarinnans boning är hennes senaste skapelse. Den magnifika skinande hallen uppförd för att husera högtidliga ceremonier. Närmare 80 meter hög är en hisnande uppenbarelse för stadens fotgängare. Mannen som är klädd i enkla kläder kastar en blick på det respektingivande nybygget medan han med målmedvetna steg går mot palatsets entré. Under ena armen håller han ett bylte, något hårt och tungt inlindat i tygtrasor. Väl framme vid portarna meddelar han vakterna att han har något som kejsarinnan måste få se. Något han har hittat i Lofloden som flyter genom stan. Vakterna mönstrar honom och beordrar att han lämnar över det han bär på. De vecklar upp tygstyckena som blottar en vit sten med en lysande lila färgad inskription. Om den heliga modern styr folket kommer det kejserliga åtagandet att blomstra för evigt. Riket har fått ett budskap som måste framföras till kejsarinnan.
Det här är ett tecken från himlen. I alla fall om man frågar Wu, som lägger stor vikt vid omen och förebud.
Att tolka tecken från himlen har funnits jämt i Kinas historia. Och oftast vill himlen säga att det är något, alltså styra regenten genom att, låt säga, skicka en jordbävning. Jorden skakar och sen så kommer ämbetsmännen in. Jorden har skakat på grund av att du har gjort det här. Så att de används av ämbetsmännen för att föreslå ändringar i politiken. Så att det har varit väldigt centralt. Och hennes förhållningssätt är kanske lite spännande för hon gillar det här starkt. I alla fall när det gynnar henne. Och det roliga är att hon nästan, till skillnad från andra kejsare, så kan hon nästan erkänna att hon inte tror på det, men hon säger, ja, det spelar ingen roll, de vill mig bara väl.
Och nu tyder alltså allt på att himlen är nöjd med att Wu håller i trådarna i Tangriket. Wu ger mannen som har hittat stenen en tjusig titel, ställer till med stor fest och offrar till floden, som döps om till den evigt blomstrande floden. Och så utlyser hon en amnesti för rikets brottslingar. Vilket verkar vara en återkommande sak som kejsare gör när det ska firas ordentligt.
Om det sen innebar att alla släpptes från fängelser och sånt, det vet jag inte riktigt. Och vid något tillfälle står det att hon samarbetar med sin säkerhetstjänst. Att de tar först livet av de människor de verkligen vill ta livet av. Och sen så utropar man amnestin för de som har begått lindrigare brott eller kanske till och med oskyldiga till sina brott.
Men mitt i godhetsdemonstrationen passar Wu på att avlägsna ytterligare några av sina motståndare. Släktingar till den döda kejsaren Gaozong. Till hennes försvar, eller vad man nu ska säga, var det faktiskt uppror på gång, med verkliga planer på att störta henne. Men det blir inget med. Wu tar som vanligt i med hårdhandskarna, och ännu fler medlemmar av den kejserliga familjen Li tas av daga. Wu må närma sig dagens svenska pensionsålder med sina stadiga 64 år, men hon slår inte av på takten. De hårda tagen mot den döda makens familj fortsätter under åren som kommer.
Hon bekämpar den här familjen, för att det är med hennes tilltagande paranoia eller överdrivna säkerhetstänkande, så är ju de bara genom att vara släktingar ett hot mot henne. Där kan någonting gro, tänker hon hela tiden.
Ja, det ska visas att hon har en god anledning att vilja trycka till dem ordentligt. För mot slutet av 680-talet börjar det bli dags att ta det slutgiltiga steget till oinskränkt herravälde över riket. Det är dags att peta undan Li-familjen och bana väg för en ny kejsardynasti. Men något sånt kan man inte göra på egen hand. Är man favorittippad som kinesisk kejsare tar man inte makten. Man erbjuds den. För Wus del kommer frågan en bit in på år 689. Till palatset kommer ett helt gäng av rikets undersåtar med en tjänsteman i spetsen. De lämnar över förslaget med stort F. Att kejsarfamiljen från och med nu inte längre ska heta Li, utan Wu. Den vid det här laget 75-åriga enkekejsarinnan ska alltså bli kejsare och stammoder till en ny dynasti. Men det passar sig inte att tacka ja till en sån förfrågan direkt, så Wu avböjer blygsamt. Svaret blir en vädjan till. Den här gången undertecknad av tiotusentals högt uppsatta ämbetsmän, militärledare och vanliga människor. Men Wu duckar frågan ännu en gång. Det verkar som att de väntar på ett tecken som kommer 2 dagar efter att den andra skrivelsen överlämnats till henne. De hade sett den flyga över det kejserliga området, meddelar en grupp ämbetsmän kejsarinnan. En fenixfågel. Från stans högsta byggnad och över en mur bort till ett av palatsen. Där satte den sig i ett träd och stannade en lång stund innan den lyfte och flög vidare. Den uppmärksamma lyssnaren tänker nu, fågel fenix, det är väl ett sagodjur? Absolut. Men snälla någon, låt en enkel kejsarinna från 600-talet tro på järtecken och övernaturligheter. Fenixfågeln är nämligen ett mycket gott omen för en kvinna som Wu. Den förebådar att en ny son av himlen, en kejsare, är på väg. Men den här gången är det inte en son som ska komma, utan en himlens dotter. Veckorna som går efter att fenixfågeln siktats blir fullspäckade för Wu. Hon byter tideräkning. En ny kejsardynasti kan inte ha samma tid som den gamla. Utlyser amnesti såklart, proklamerar 7 dagars festligheter och utropar så sig själv till den heliga gudomlighetens kejsare. Den första kvinnliga kejsaren i hela Kinas historia.
Hon är den mäktigaste kvinnan i Kinas historia. Och jag har spekulerat i om hon inte är världens mäktigaste kvinna någonsin. Och jag har testat den här idén och folk nämner kanske Indira Gandhi eller Hillary Clinton eller olika drottningar. Men jag tror att Wu är den som har, hon har styrt världens folkrikaste rike under en glansperiod och lång tid. Så att jag skulle vilja, tills någon övertalar mig om motsatsen, hävda att hon är världens mäktigaste kvinna någonsin.
Så nu har hon kejsarmakten i sin hand. Efter i runda slängar 40 år av att styra i kulisserna. Borta för evigt är skärmen av bambu hon brukar sitta bakom. Men är det egentligen så stor skillnad i praktiken att hon är kejsare? Hon bossar väl över det mesta även utan titeln?
Genom att själv bli överhuvudet i sin egen dynasti så är det liksom slut med tjafset att det är fel släkt som styr. Då har de börjat från början. En dynasti är en familj som styr. Nu har vi den Bernadotteska dynastin i Sverige. På den tiden var det Tang-dynastin, var då Li-familjen som styrde. Men nu börjar hon från början. Så då är det hennes familj som styr, Wu-familjen. Och då är hon familjens överhuvud. Så att hon sitter på något sätt, hon blir oantastlig i sin nya roll.
Men skräckväldet är inte över. Ända sedan den där postlådan ställdes upp för 13 år sedan har folket hemsökts av Wus brutala underrättelsetjänst. Och den har också tuggat i sig sina egna. Flera av medlemmarna i utrensningspatrullerna har själva fallit offer för anklagelser om förräderi, som det så ofta blir under terrorregimer. Men den ena av Wus ovanligt osköna polischefer, Lai Zhen, bedriver fortfarande sin verksamhet med att krossa skallar, sträcka sönder kroppar och hänga folk upp och ner. Han verkar ostoppbar i sin destruktiva makt. Men den som är ytterst ansvarig för terrorväldet är ju faktiskt kejsaren, Wu. Solkar inte det ner bilden av henne? Ja, vi vet förstås inte vad folket tycker om henne. Men det tycks som att hon kör på samma stil som andra hårdföra diktatorer genom historien gjort. Spelar rollen av den goda ledaren som inte känner till vad de elaka ämbetsmännen tar sig för. Och det verkar funka. Hon sitter säkert på draktronen. Hon har en kronprins, den förra kejsaren, hennes 4:e son. Och den kejserliga ätten bär hennes namn. Så vem är hon egentligen som ledare? Vi kan konstatera att hon är en formidabel politiker som inte drar sig för att kliva över lik för att greppa, behålla och utöka sin makt. Har hon kvalifikationer förutom det?
På plussidan får man väl säga att hon är lyhörd och på en privat nivå, märkligt nog, empatisk. Hon liksom förstår andra människors behov. Hon är meritokratisk, alltså när hon försöker ge ämbeten till folk som är bäst på det. Och i övrigt verkar riket vara välskött. I och för sig så tog hon över det från en kompetent kejsare, brukar man säga, före henne. Så att det var på rätt väg redan från början. Men det känns som att det finns oftast pengar i statskassorna och hon kan ägna sig åt stora projekt och hon har pengar att ta av. Så att det verkar vara ett välmående rike under hennes period.
Och välmåendet märks inte minst vid det kejserliga hovet. Där spenderas det på lyxig inredning, kläder, mat och dryck. Och kejsar Wu nekar sig inga av livets glädjeämnen.
Ikväll är det den yngre av Chang-bröderna som ska få besök av kejsarinnan. Precis som hos hans äldre bror glänser det svarta håret av dyrbar pomada. Och på halsen har han gnuggat väldoftande parfym. Den smidiga, starka kroppen är klädd i utsökta sidenkläder. Och sovrummet är iordningställt för rikets visa moder, dotter av himlen. Ett leende smyger sig fram över hans läppar och strålar vidare ut över de skarpskurna kindbenen. Att vara kejsarinnans privata make har sina fördelar som vida överträffar arbetsinsatsen i sängkammaren. Allt han kan önska sig får han, bara han pekar på det. Han rättar till tyget så det ligger precis rätt över axlarna och blottar de spelande ryggmusklerna och lutar sig bekvämt tillbaka på sängen. Från nattygsbordet lyfter han den blankpolerade spegeln av silver och kontrollerar ansiktet en sista gång. De omsorgsfullt målade ögonen ser perfekta ut. Allt är redo för hennes ankomst.
De karismatiska bröderna Chang börjar sin karriär vid Wus hov med att den yngre av dem blir rekommenderad av Wus dotter, prinsessa Taiping, ett par år innan Wu utses till kejsare. På vilka grunder han rekommenderas är oklart. Det kanske inte är helt huvudlöst att slänga ut en gissning om att hans främsta merit är snygghet. Via den yngre brodern kommer en äldre. Och båda välkomnas varmt i hovet. Mer därtill får man väl säga. 70-plussaren Wu gör privata besök hos bröderna. Exakt vad som sker under de där besöken känner vi inte till. Men vi kan väl ana att det är barnförbjudna aktiviteter. För varför skulle inte en kvinnlig kejsare kunna unna sig älskare när manliga kejsare i hundratals år haft hela harem och konkubiner? De unga tjusiga Chang-brorsorna stiger i graderna hos kejsaren. Hon utökar deras privilegier mer och mer och de viskar sina önskningar i hennes öra.
De har inte så mycket förtjänster som någon annan kan se, men hon tycker att de är roliga och de verkar vara snygga. De tycker om att partaja. Så att hon håller dem på något sätt i en brödraskara som hon trivs att umgås med, och de får makt och de är allmänt föraktade av alla andra i princip.
Snart blir det allmänt känt att de kan få kejsaren att göra vad de än vill. De håller sig mer eller mindre utanför den egentliga politiken. Men de maktrusiga ynglingarnas inverkan på Wu är inte populär bland hennes andra rådgivare och ämbetsmän.
Alla är emot de här bröderna, utom möjligtvis de som förstås vill ligga bra till hos kejsaren som hon är då. Men det är några då som vågar kritisera det, och såvida de själva är ett politiskt hot mot henne så slår hon till och avrättar dem.
Chang-bröderna sitter alltså säkert, men bara så länge de har en klösiga Wu på sin sida. Och så länge hon har klorna kvar, vilket i ärlighetens namn inte verkar vara så länge till. När 700-talet inleds börjar Wu närma sig 80 år. En ansenlig ålder för en kvinna i hennes tid och i hennes position. Hon slåss envist för sina vackra unga män, men energin är på väg att ta slut. När en grupp ämbetsmän år 705 genomför en kupp har hon inget att sätta emot. Hennes älsklingskillar, bröderna Chang, mördas av kuppmakarna. Och Wu själv tvingas att lämna över tronen till sin son, som hon själv en gång avsatte.
Hon får, kan man säga, smaka på sin egen medicin. Hon sätts i husarrest även om den verkar vara betydligt trevligare än vad hon har utsatt sina andra konkurrenter för. Hon får sitta i ett eget palats och hon har lite besök då och då. Så att hon lever ut sitt liv, vilket är lite märkligt också. Men det kan tyda på att för det första att hon är ofarlig. Hon kan inte ställa till med något bekymmer mer. Det finns inga sådana här människor i hennes närhet med makt som inte borde ha det. För det andra kan det betyda att hon i viss mån betraktades som populär, så att det skulle kosta mer än det smakade att ta livet av henne.
Wus regeringstid är lång. I ett halvt sekel sitter hon på olika sätt vid makten. Men hennes dynasti blir inte långlivad. Med kronprinsen stiger återigen Li-familjens ättelinje upp på tronen och Tang-dynastin återupprättas. Och innan år 705 är slut går Kinas enda kvinnliga kejsare till den sista vilan, över 80 år gammal. Hon begravs tillsammans med sin döde make Gaozong i det stora kejserliga gravkomplexet utanför huvudstaden Chang'an. Vid hennes grav står en stor minnestavla av sten, som det brukar vid kinesiska kejsares gravar. På tavlarna finns i allmänhet inskriptioner som berättar om kejsarens gärningar i livet. Men Wus minnestavla är helt tom. Varför då?
Jag tror att för det första så var det rätt svårt att överhuvudtaget beskriva henne, vad hon hade gjort på slutet med sin dynasti inom, och göra det inom Tang-dynastins gravkomplex är väldigt, väldigt känsligt. Så att det gick inte riktigt att beskriva hennes politiska gärning med ord på den där stenen. Det intressanta är väl vad du skulle ha stått på om de hade fått till det, men det får vi aldrig veta.
Så går alltså den enda kvinna som styrt världens största riket i historien, med en blank tavla. Men vad hade stått där om vi skulle försöka sammanfatta vem Wu är? I historieskrivningen har hon utmålats som en vidrig tyrann. Och när vi ser på hennes metoder framstår hon också i ärlighetens namn som rätt obehaglig. Men är hon värre än någon annan kinesisk kejsare på sin tid?
Hon har nog ganska många, åtminstone politiska, mord bakom sig. Å andra sidan så har andra kejsare också många politiska mord bakom sig. Men det är möjligt att hennes skräckvälde, som det kallas, en avgränsad period inom hennes dynasti, som kan ha lett till ett högt antal avrättade människor. Men som sagt, det är så, det kan vara andra kejsare som gör dumheter eller för krig som de inte kan vinna, som tömmer statskassan och hela riket svälter och det dör ännu fler människor. Så att det är svårt att bedöma. Jag tror att det är lätt att hitta kejsare som var värre än vad hon var.
Det stämmer att Wu var en kejsare som vandrar längs våldets väg. Men hon var också en kvinna som gjorde det omöjliga möjligt. Tog sig från att vara konkubin av femte rangen till positionen som kejsarens älskarinna. Och därifrån till kejsarinna, änkekejsarinna och till sist kejsare med hela makten i sin hand. I en mansvärld sticker hon ut som en kvinna som vägrat begränsas av sitt kön, utan tagit sig rätten att utöva makt på samma villkor som män. Oavsett blodspåren som följer henne genom historieskrivningen går det inte att neka till att Wu är en av världshistoriens mäktigaste kvinnor. Här har vi en halv evighet pratat om kejsar Wu Zetian, men knappt en enda gång har hon kallats för just det. Vad är grejen med namnet Zetian? Och hur ska det egentligen uttalas?
Hon ger sig själv ett postumt namn som hon vill kallas för, men det accepteras inte riktigt. Och det är lite annorlunda än de andra kejsarnas namn. Hon liksom tillskrivs inget namn i efterhand. Däremot ingår i den titeln hon föreslår för sig själv ordet Zetian, som betyder, Zö betyder likna, Tian betyder himmel. Så hon vill vara den himmels efterliknande kejsaren. Men däremot så använder man då Wu, som var hennes vanliga familjenamn, och klistrade ihop med den här delen av titeln, så då kallas hon i efternamn ofta för Wu Zetian. Och kejsare brukar inte kallas med sitt familjenamn efter sin död, så att hon har, det är en liten konstig benämning som bara hon har fått.
Programmet gjordes av Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Elias Klenell och Navid Bavi.
En produktion av Munk för P3.